Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Life Talk-podden med mig, Karin Haglund, kost- och hälsocoach, och min man, Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut, och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders.
Hej Karin.
Trevlig midsommar.
Ja, detsamma, detsamma.
För idag är det ju midsommarafton.
Ja, tänk att vi kan släppa ett avsnitt mitt där.
Ja.
Om någon kommer att ha tid att lyssna, men de kanske kan lyssna medan de håller på med bestyren eller står och plockar de små gröna grejerna från jordgubbarna och vad det kan vara.
Det är helt perfekt. Jag lyssnar ju, det vet ju du, gärna på poddar när jag står och lagar mat. Om jag är själv i köket eller står och grejer eller städar eller fixar. Så en hörlur i och så lyssnar på någon av mina favoritpoddar. Och jag lyssnar faktiskt alltid på våran podd när den släpps. Du får ju höra den flera gånger för du sitter och redigerar podden. Men jag lyssnar alltid när den släpps samma dag. Och tycker att det är väldigt roligt.
Det är väl skönt om man gillar sin egen produkt och tjänst.
Ja. Det hade jag nog inte gjort för typ 10 år sedan. Hade jag haft svårt att lyssna på mig själv, tror jag. Men jag tycker att jag är också lite guldfisk. Så att jag glömmer av vad vi har pratat om nästan. Och så, men det här var ju väldigt bra. Så vi får se om jag kan leva upp till mina egna förväntningar här nu då.
Ja, det får
ett riktigt sprakande bra avsnitt så här innan vi kör ett litet sommaruppehåll.
Sen tar vi själva lite semester även från poddandet och kommer tillbaka i mitten av augusti.
Japp, det gör vi. Men om du nu lyssnar på det här och tänker nej, hela min sommar är förstörd. Livestock-podden, kommer inga nya avsnitt? Nej, så ska jag bara. Men om det är som så att du faktiskt inte har hunnit lyssna på alla avsnitt så är vi ju inne nu på avsnitt 46. Så det finns ju en del avsnitt att gå tillbaka och lyssna på. Och i den här beskrivningen av avsnittet så står det ju lite vad vi pratar om. Stress och det är rädslor och det är oro, det är ångest och det
förhållande.
Är självförverkligande, förhållande. Det
prestation.
Det var något om katter, någon fråga kom åren. Om kastrering av katter. Alltså det är allt möjligt, men inom personlig utveckling, inom mental hälsa och hur vi kan bli den bästa versionen av oss själva.
Ja, och vi kommer tillbaka då för en ny och fräsch säsong till hösten.
Det gör vi. Men ja, vad säger du Anders?
Ja, det är lika bra att hoppa rakt in och se om vi har något vettigt att säga.
Det här blir spännande. Just den här frågan har inte dykt upp tidigare. Eller det här ämnet rättare sagt. Hej och tack för en bra podd. Jag känner igen mig mycket i vad det ni tar upp. Nu är jag nyfiken på om ni kan berätta mer om hypnos. Kanske inte är ert område, men jag vill gärna höra era tankar om det. Jag är väldigt nyfiken på att testa själv, nämligen. Kram från Sara.
Ja.
Det lät ju exalterande.
Ja.
Tack för frågan, Sara.
Ja, tack så mycket.
Jag kommer säkert in på det sen, men jag har faktiskt blivit hypnotiserad en gång.
Ja,
det tar vi sen.
Du har blivit det fler gånger.
Ja, säkert fler gånger.
Ja.
Ja. Jag tänker på en specifik gång.
Ja, det förstår jag. Men jag höll ju på med den biten det ingick i en hel del i att hålla på med NLP, neurolinguistisk programmering. Där jag då jobbade ganska nära grundaren, Dr. Richard Bandler, som då var den som hypnotiserade dig den gången du förmodligen tänker på.
Det var den gången jag tänkte.
Så jag har ju använt det för länge sedan. Och man ska väl ha en liten skön förväntan om vad det egentligen handlar om hypnos. För en del tror att jag går in i en form av alternativt medvetande där plötsligt allting låses upp i mitt sinne och allt är möjligt och allt det där. Men egentligen är det just det bara att man sjunker ner där lite mer av skyddet som man alltid har. Man har ju ett intellektuellt skydd på något vis som säger nej, den går inte in här. Nej, den vill jag inte ha för man har en massa idéer om vad som funkar och inte. Och det minskar. Så det är mer ett sömnliknande, drömliknande sak som händer när man blir hypnotiserad. För när man drömmer så lär man ju sig en massa saker och saker stoppas in i långtidsminne och allt möjligt.
Så utan att vi riktigt är medvetna om det, för även om vi drömmer så drömmer vi ju inte om dem den kunskapen som åker in och, och vi förvaltar.
Jo, så när vi drömmer så gör vi precis det som man egentligen gör under hypnos, för vi gör det som självhypnos. Vilket är egentligen det jag började redan 1978 någonstans med Lars-Erik Unestål's självhypnosband för prestation. Så det är vad det handlar om.
Tiden var väl sån här kassettband?
Ja, det var kassettband. Fanns
det inte ens, eller fanns det freestyle?
Ja, det kom lite senare faktiskt än så.
Du fick till och med, du kunde
jag
inte
satt med mamma, hade en lite mindre som hon hade som diktafon egentligen. Som jag ställde på nattduksbordet och tryckte i banden och puff, och så låg jag där på min madrass och seglade iväg på den sköna avslappningen. Så när vi då pratar hypnos så är det inte att man gör något så märkvärdigt som många tror, utan när du går ner i hypnos är du fortfarande medveten om allt som händer runt omkring. Det är bara att du har inte lika mycket av de begränsningar du kanske annars har. Och det här gäller ju de som då är lite lättare att hypnotisera. Jag fick ju möjlighet att prata med en kille som heter Paul McKenna, som kanske är en av de största och bästa stage hypnotist som finns. Och jag frågade honom, är det sant liksom, när du får någon stå där uppe på scen och ta upp sin egen sko och prata i telefon med sin mamma och sånt? Och så sa han, ja, det är klart att det är inget fake, jag håller inte på så. Ja, men hur går det till då? Skulle du göra med mig nu så skulle jag inte ta upp min telefon.
Ta upp din sko och leka alltså, att den var en telefon. Sko, ja.
Han sa det, nej men det börjar ju, vi börjar ju reklam för att vi ska komma till den där stan hur länge som helst innan, det är flera månader i förväg. Och sen så är det ju ett visst antal som dyker upp och de är mer intresserade av den här, annars skulle de inte dyka upp. Så har jag kanske 400 i studion. Av de 400 så gör jag lite tester på vem som räcker upp handen och vem som sitter och nickar och vem som är suggestibel som det kallas. Och sen väljer jag 30-40 av dem och så får de komma upp på scen och så av de 30-40 så väljer jag de 7-8 som verkligen redan är hemma.
Nästan redan är hypnotiserade.
Ja, precis. De är väldigt lätt suggererade som det kallas. Och sen gör jag de sakerna med dem. Så att det är inte fake, det är bara att det är en väldigt specifik...
Det hade varit mycket svårare till exempel att göra det med dig.
Ja, det vet jag inte. Jag kanske är oerhört lätt hypnotiserad. Men jag får inte den känslan av att han, om jag hade suttit där och... Nu tänker inte jag gå med på att lyfta upp min sko, så jag har inte gjort det. För det är inte att man egentligen... Gamla spionfilmer har ju antydit att du vet, någon rysk sleeper agent som har blivit programmerad och man ringer upp till dem och säger liksom the falcon has landed och något och så kling och så går de bort till någon garderob och hämtar en pistol och går och skjuter presidenten eller någonting. Det är en sån här klassisk spionfilmsgrej där man har blivit hypnotiserad och bara väntar på sitt kodord och så gör man saker som man aldrig annars skulle ha gjort. Oftast är det ju inte det som hypnos gör, utan det som hypnos gör är att det tar dig in så att du får möjlighet att göra det du faktiskt vill ha gjort utan att du kommer i vägen för dig själv. Det är viktigt att ha rätt förväntningar på vad det handlar om så att man kan göra det på egen hand, men ofta är det skönt att ha någon som leder en in i det här lite mer avslappnade, kanske lite drömlika tillståndet där man har möjlighet att prata med en djupare del av en själv som sedan spelar ut på förhoppningsvis positiva sätt. Och det här är ju det är som allt annat. Det handlar om att hitta de som är duktiga på det. Går jag in på lite olika skolor, vilket jag gjorde ett tag när jag hjälpte en hel del barn med olika utmaningar. Så kunde jag gå in på skolor och så frågade jag på rasterna så här, okej, vem är den bästa läraren på skolan? Och nästan alltid fick jag samma svar. Hon är bra, han är bra, de andra suger. De är ungefär lika roliga att titta på som när färg torkar. Ärligt svar från ungar på raster och så. Det gäller ju nästan varenda yrkesgrupp. Och då förmodligen även hypnotisörer. Så det är viktigt att förstå att det inte är metoden i sig som funkar, utan det är att du hittar den bra läraren på det så att säga.
Mm.
Den där duktiga som inte har gjort annat och är passionerad över att lära sig allt om just detta. Och har använt varje misstag och misslyckande eller mindre bra resultat och lyfta sig själv till nya nivåer. Och nu när du går dit så är de nästan 100% på att hjälpa till. Och det får man ju söka reda på genom att lyssna lite grann och se om man kan hitta någon som säger, men du är min väninna, hon behövde sluta röka. Hon gick dit 2 gånger och blev hypnotiserad och sen har hon ingen lust att röka längre. Eller min väninna, hon hade den här ångesten, den är över efter hypnosen. Eller min kompis här, han hade det jobbigt med att han var rädd för spindlar. Och så blir han hypnotiserad nu, så kan han hålla spindlar i handen.
Men hur kommer det sig att vissa människor är mer lätt hypnotiserade? Vad beror det på?
Jag vet faktiskt inte 100 vad det beror på, men vi vet ju att man ofta också är lite mer empatisk när man är det. Så att när du sitter och tittar på en film så är du mer den där typen som liksom, oh, ah, du lever det in i det.
Men
väldigt mycket.
Karin typ?
Ja, lite mer din typ. Som alltså har lite klurigare med att distansera sig själv från känslan. Och det beror ju faktiskt på hur mycket ens sinnen överlappar just varandra det. In i hjärnan. Och det har ju med LSD att göra. De flesta känner vi bara till LSD som någon sorts trippy drog från 60-talet och som en del gjorde. På engelska när jag var i USA så kallar man det för dropping acid. Men alldeles oavsett då, vad LSD gör är att det är en naturlig substans som vi själva gör inne i våra hjärnor. Och vad LSD gör är att den kan korsa sinnena, så att om ni som lyssnar just nu kan föreställa er en sån här gammal grön eller svart tavla som man skrev med kriter på. Och så var det någon som satte upp fingrarna på naglarna på och så satte de den och bara drog neråt så här bara. Och nu sitter ju då Karin här och kan knappt hålla ögonen öppna och tycker, vad hemskt, fast ingen har hört ett enda ljud och jag satt här och krafsade lite i luften. Det betyder ju att Karin då,
ja, men,
till exempel,
ja,
nu när du sitter
det ljudet än som du hörde i verkligheten.
Jag kan tycka att det är inte det behagligaste ljudet någonsin, men som du märker nu så sitter du här och ryser, håret på armarna står på ända och du känner dig svettig och får liksom lufta din skjorta och allt vad du nu gör. Men det beror ju på att du har mycket, mycket mer LSD i din hjärna.
Jag har naturlig LSD.
Naturlig LSD som gör att du alltså då kopplar över sinnena lättare. Vilket innebär att du ser någonting och så går det till känslan tydligare.
Okay,
just det. Hör någonting och kan koppla det till färger och allt vad det nu kan vara. Det här, när man har mycket av det så blir man också då väldigt lätt att kunna känna av hur andra har det och mår och så vidare. De har upptäckt då, det var en kille som faktiskt forskar på det, han heter professor Timothy Leary. Jag tror en film baserad på honom som heter Flashbacks eller någonting. Jag har läst någon av hans böcker. Och vad han upptäckte, han jobbar ju då med massmördare och andra inne i fängelsesystemet. Och upptäckte att om man administrerade rent vetenskapligt medicinskt en viss liten nivå av mikrogram av LSD, så det krävs väldigt små doser av detta, så ökar man deras förmåga att överlappa och plötsligt bröt de ihop och grät över vad de hade gjort. För om du inte har någon LSD i hjärnan, då är det helt separerat. Då kan du titta på någon som ligger och blöder till döds i stort sett och tycka, jag känner ingenting för det, jag ser bara någon som blöder. Och jag vet ju det.
Hänt.
Ja, det är ju jättehemskt. Men eftersom det då visar sig att väldigt många skådespelare och sånt borta i Hollywood, Cary Grant bland annat, han blev ju imponerad av den här killens arbete och sa, det måste man väl inte vara massmördare för att ha nytta av. Kan inte jag få prova det och se om jag kan bli mer empatisk och lättare att bli skådespelare och kunna brygga mina känslor och verkligen komma i kontakt och allt det där. Och det gjorde han och tyckte att det funkade så bra både mot hans då depression i privata livet och för hans skådespeleri att man gjorde det. Men det blev lite populärt och anses vara en drog och så förbjöds det och sen försvann all forskning på det. Det är ju skillnaden mellan medicin och drog, är ju bara vem som kontrollerar inkomstströmmen egentligen. Så länge ett farmakologiskt bolag får in pengarna så är det en legal drog. Och så fort de tappar kontrollen över pengarna så är det en illegal drog.
Men så när vi satt, att det var ju då 2005?
Ja, någonstans där.
Då var vi på utbildning i USA med då grundaren av NLP, Dr. Richard Bandler. Han grundade ju ihop med
Dr. John Grinder.
John Grinder, precis. Men nu var det Bandler som hade kursen. Och jag kommer ihåg att jag var ganska nervös, att jag inte var så bra på engelska. Och det var, vad kan det ha varit säkert? Alltså minst 100, kan det ha varit 100?
Det var nog ungefär 120 personer, tror jag.
Och så bara någon som var någon, för då hade jag en whiplash-skada som jag sen, nu är jag helt bra, jag kan stå på huvudet varje dag. Så att jag har inga problem med min nacke. Men då hade jag kronisk smärta av en whiplash-skada. Är det någon som har kronisk smärta som de vill bli av med? Och jag, och typ bara, räck upp handen. Och jag bara, vågar inte riktigt så här. Och han hade säkert skannat det, för jag var säkert jättelätt hypnotiserad. Jag kom ihåg att jag fick komma fram på scenen. Och så framme höger arm i luften, så här rakt ut. Och så pratade han lite och så gjorde han någonting så här med huvudet. Och så, nu typ kommer du sova eller bla bla bla. Och så kom jag ihåg att jag satt där och så tänkte jag att det här funkar faktiskt inte, för att jag hör ju vad han säger. Alltså jag trodde ju också, hade den här bilden av att jag bara skulle vara helt borta, sen skulle jag öppna ögonen och så bara, oj, inte ha någon susning av vad som hänt. Så han pratade och liksom, ja, jag satt där. Och sen så sa han, nu kan du komma fram då. Alltså alltså han ägnade sig så mycket åt mig, vad jag upplevde. Och så helt plötsligt så tog han ner armen. Jag var inte trött i armen eller någonting. Jag tänkte, ja, det var ju lite så här halvdan upplevelse. Vart är uppe i 2 minuter. Så gick jag ner och så viskade du. Vad coolt liksom. Jag bara, jag vet inte. Jag har inte ont i armen. Så suttit 2 timmar. Va? Nej. Jag gick ju precis upp. Nej. Så kollar du klockan bara. Jag har suttit 1 timme. Alltså det är helt galet. För jag tyckte att jag hörde allt han sa och att det egentligen han bara pratade lite och sen skulle jag gå ner.
Mm.
Kommer du ihåg? Jag måste se jätterolig ut. Eller så sov jag, eller var jag?
Nej, han gick där och gjorde lite olika saker med dig men du var inte riktigt där du tyckte. Så att...
Men det här är ju samma. Jag upplevde det som att jag var där. Det är det som är så coolt. Jag måste ha varit väldigt djupt ner i någon form av hypnos då, som det är tillstånd.
Ja. Att man tycker så, då att jag är med, jag förstår ingenting, vad är problemet? Och det här är lite samma sak som när någon är i zonen, när en idrottare presterar på topp. Det är lite samma tillstånd.
Mm.
Det är ju inte som att jag inte hör publiken och sånt, det är bara att den är så långt bort så den har inte betydelse för vad jag håller på att göra när jag springer. Och när man är ur zonen så är det, de kollar och nu gäller det att göra det här. Och ta i,
du var medveten om allt, ja, hur vinden känns och hur... underlaget känns och applåder.
Ja. Och allt det där är ju inte som att det försvinner. Det är bara att det är lite långt bort på något vis. Lite som när man är på väg att somna och man kan höra tvn på att det är någon som pratar och slamrar i köket. Och så när någon kommer in och säger att här ligger du. Ja, men jag har pisslutit ögonen. Nej du, du har alltså legat här och sovit i åtminstone 45 minuter. Och så tycker man nej, jag låg här och lyssnade på vad ni höll på med i köket och allt jag gjorde.
Ja.
Och det är lite samma upplevelser med det.
Och man i det tillståndet, hade någon suttit där och sagt viska typ positiva suggestioner i örat, så hade det gått lite mera.
Det hade gått utan, det hade i varje fall gått utan motstånd, men du är ju du hela tiden.
Mm.
Så att du vet ju vad som är bra för det och sånt som någon skulle liksom, nu ska du gå och göra något dumt, så hade du inte plötsligt gått och gjort det. Utan, så man ska veta, vi är ute efter något positivt. Jag chockar ju McKenna genom att säga det, att alltså, om det verkligen är sant, varför slösar du bort den möjligheten på att säga att deras sko är en telefon när du skulle kunna säga till dem att du kommer att ha ett underbart liv och alla dina sexuella upplevelser kommer att vara grymma och varje gång du hamnar i möjligheten att prestera så kommer du bara studsa in och ge det bästa och om du ändå har deras uppmärksamhet och kan få dem att göra något, varför?
Då blir det inte så bra show.
Nej, det är kanske, inte
men jag förstår precis.
Ja, så att,
jag hoppas att han gör.
Ja, men det gör han också. Han skriver mycket böcker om hur du blir tappar i vikt och hur man blir rik och jag vet inte allt möjligt som man har på sina...
Men skulle du kunna rekommendera han då, som om man nu är intresserad av hypnos och inte vill gå till någon i Sverige utan mera bara lära sig lite mera? Han har ju skrivit lite böcker.
Ja, jag vet inte hur mycket han håller på.
Svenska vet jag
nu
inte om
precis. För det var ett tag sedan jag hade kontakt med honom. Mm. Så att vi har inte varit i full kontakt på ett tag. Det var kanske senast 2013. Någonstans där.
Men kolla Paul McKenna.
Kolla gärna upp Paul McKenna och hans böcker. Han är ju lite showy. Han älskar ju den biten. Men det gör honom inte mindre duktig på hypnos.
Sen kan jag absolut tipsa om som underhållning eller som bara fascination så har ju jag...
Darren Brown.
Ja, en person som jag älskar. Och han, det är min dröm att någon gång få åka och se honom live.
Det har jag gjort.
Och du har gjort det, lilla hos dig. För det var ju du som fick upp... Alltså det var ju du som introducerade honom för mig. Sen kollade vi på, det måste ha varit innan barnen, hur länge sedan var det man hann sitta och sträckkolla flera så här shower.
Han var ju faktiskt med på lite samma kurser som jag.
Just det.
Vi har ju träffat på varandra innan han stack iväg och gjorde sin grej, vilket han gör galet bra.
Ja,
så vill man bli lite fascinerad kan man framförallt titta på hans sociala experiment med hjälp av hypnos och annat.
Mm.
Där han hittar på lite grejer just med det här, där han tar det ur sitt totala sammanhang, där han får någon att tro att världen har gått under och ser hur de beter sig och använder det på ett positivt sätt för att få dem att ta mera ledarskapsposition i sitt verkliga liv och sånt.
Ja, det är så.
Det är så fantastiskt, man tänker bara det.
Och blir av med osäkerhet. Och...
Ja, men han är duktig. Darren Brown är också en som man kan... Duktig,
men det ligger mycket jobb bakom det han gör.
Oj,
och han är någon överintelligent person också, märker man, när man kan kolla på typ ett helt... alltså en bok på 500 sidor och så säger två minuter. Och sen så är det någon som frågar, men vad står det på fjärde raden på sidan 279? Och han kan läsa upp det. då är man inte normalt intelligent, eller då är hans sinnen otroligt. Jag vet inte mycket om det är LSD eller han är bara galet smart.
Ja, han har i varje fall övat upp sig genom tider. Man ska veta att det som gör att det verkar så fantastiskt det han gör är att ett, han har övat upp minnet. Två, när han gör en sån här stunt så har han ju förberett sig i ett halvår och så får du se honom i 5 minuter. Och det är klart, det mesta verkar ju vara ren magi när du inte har sett hur mycket som har skett bakom kulisserna.
Ja, men just det här med att läsa en bok och så. Med att han har läst den boken i ett halvår.
Nej, inte så. Utan det har han ju övat på också. Men ja, där har han övat i 10 år på olika tekniker och minst minnespalats och sånt för att klara av och komma ihåg så mycket saker som han gör. Och sen kombinerar han det med alla de andra sakerna. Och i skärningspunkten mellan att han har övat upp det här minnespalatset så han kan komma ihåg datum och namn och allt vad det är på ett sätt som få människor kan, ihop med tekniker och ihop med faktiskt den äkta trollkarlsgrejen, för han är ju väldigt duktig även på, han börjar ju egentligen som trollkars, han är ju duktig med kort och allt sånt där. Han är ju bannad från varenda kasino i hela världen. Han skulle ju kunna gå in där och gå ut med alla pengar de har.
Bara rent intellektuellt räkna ut
det. Ja, han kan räkna på kort och allt det där. Så att, men när du i skärningspunkt mellan dem så blir det något fantastiskt. Men där har vi ju två personer som är lite spännande då. Men det är båda på engelska.
Mm.
Det är inte alla som kanske är bekväma med att ta in informationen. Men på YouTube...
Nej, men man kan leta. Det
jag
finns
tror både
ju
YouTube
såklart,
och Netflix sitter man där, Brown.
Det finns ju också hypnotisörer såklart i Sverige. Ja, som det jobbar, om man är nyfiken. Så man... Sara, jag kan absolut rekommendera. Testa dig fram och se vad...
Om det är
vad
för
du får
dig,
för effekt.
För det är olika. Men mycket är också att man går in med viljan att jag vill få just det här förändrat och ser det här som mera en hjälp att komma dit.
Nu tar vi en ny fråga och den lyder så här. Hej kloka Anders och Karin. Tack för att ni gör er podd. Nu är det snart semester och jag brukar bli så sjukt stressad över detta. Det känns som om alla ska hitta på så många olika saker, resor, upplevelser och så vidare som de bokar redan ett halvår innan. Jag får alltid frågan, vad ska du göra på semestern? Och detta stressar mig då jag mest brukar vilja ta dagen som den kommer och gillar inte planera så långt i förväg. Vad är era tips på hur jag kan bemöta sådana frågor och vara nöjd i mitt eget beslut att ta dagen som den kommer istället för att planera in olika happenings på semestern? Tack snälla om ni hinner ta upp denna fråga i podden och tack igen för bästa podden. Det var inget namn där, men tack själv. Mm. En jättebra fråga, känns väldigt aktuell nu så här inför semestern. Ja.
Det som vi först vill gå in på är ju det här med varifrån kommer de här känslorna som hon inte vill ha på grund av att någon frågar. Och det kan ju verkligen kännas som att ja, men det var du som frågade mig vad jag ska göra på semestern som fick mig att få lite halvångest här över hela grejen. Att plötsligt känner jag mig som att jag inte lever upp till min idé om vad jag borde göra med min semester för att den ska vara märkvärdig nog för att passa in eller vad det nu kan vara.
Det låter liksom lite osäkerhet där.
Ja, och det lustiga är ju just att vi ser väldigt sällan att när vi gör de bedömningarna så gör vi inte bedömningen utifrån vad de andra tänker och säger och gör, utan vi gör det utefter vad vi tänker att de säger och gör och så jämför vi det med vad vi faktiskt tänker. Nu när vi var inne här nu på det här med hypnos och vi pratade om kurser och annat så kommer jag ihåg en väldigt rolig historia där jag höll en kurs och vi skulle vara nere på Park Avenue i Göteborg. Vad vi kan haft, ett par hundra personer eller någonting. Och så gjorde jag en övning som vi hade då där man skulle sätta sig två personer och tänka på ett av sina bästa minnen. Jag ville hålla det positivt så man kan tänka på liksom, åh, när en gång när jag var i stugan eller åh, när jag vann den där tennismatchen. Nu, det är upp till dig liksom.
Ja,
vad som helst. Någonting som då var subjektivt var ett av mina bästa minnen. Och så den andra personen tog upp vårt lilla häfte. Och i det där häftet så hade man då där man kunde följa hur man skulle ta sig fram och se hur ser du det? Hur hör du det? Och vad känner du? Och då var det en kvinna, hon kom inte förbi den där första för hennes partner då hade frågat henne om okej, okay, när du ser det här fina minnet framför dig, ser du det från dina ögon eller ser du det som om en kamera var där? Är det färg eller är det svartvitt? Är det stort eller litet? Är det tredimensionellt eller tvådimensionellt? Allting för att utforska den så att säga subjektiva upplevelsen av det här fina minnet. Men hon kommer upp till mig då fram vid scen där och säger jag kan inte göra den här övningen. Så, varför kan du inte göra den här övningen? Nej, jag är inte visuell. Nej, är du inte visuell? Hur menar du? Nej, jag har väldigt svårt att se bilder. Så att det är jättesvårt. Eftersom det börjar med det så kommer jag liksom inte förbi. Jaha, sa jag. Men hur vet du att du är dålig på att se bilder? Och så, ja, men jag tar till exempel henne som jag jobbar med här nere som vi jag bad dem att ta någon de inte ens kände, så de har fått peka på någon bland de här 200. Så man sitter med någon människa man stort sett träffar första gången där för de flesta. Ja, men ta henne där till exempel. När jag gjorde det på henne, hon har så himla klara och fantastiska bilder. Hon pekar upp i luften nu när hon förklarar det här och säger, hon har klara, fina bilder och de är i färg och de är skarpa och hon ser det från sina ögon och det är tredimensionellt. Och när jag ska göra det här, ja, då har jag blaskiga, tråkiga bilder, så jag är inte bra på det här. Okej, förklara för mig igen. Hur klara är hennes bilder? Ja, de är jätteklara. De är så klara. Du kan inte ana hur klara de är. Och de har så fina färger. Och hur var det dina då nu? Ja, mina är blaskiga. Man knappt ser dem när de försvinner. Och de är genomskinliga. Och så gjorde vi det en gång fram och tillbaka. Och skälet att jag gjorde det om och om igen var att jag hoppades på att hon skulle komma på det. Men det gjorde hon inte. Så jag får tvungen titta på henne och säga det. Du är med på att båda de är inne i ditt huvud. Och jag har nog aldrig sett någon först se så förbluffad ut och sen någon skratta så mycket som hon gjorde då. Alltså, hon ser ut som en sån, nej men.
Och sen,
insåg hon liksom att när jag låtsas vara henne ser jag jättetydliga bilder. Men när jag är mig då ser jag dåliga bilder. Och så kan jag känna att jag är dålig i jämförelse med det som jag ser att hon ser fast jag ser det hos mig. Det är ju ganska fascinerande när man gör sånt. Och när hon står och argumenterar för det här så är hon helt omedveten om att hon aldrig har sett den andra människans bilder. Men hon kan se tydligt i sitt huvud vilka fina bilder hon har. Men mina är inte alls såna. Och det där kan vi göra om en semester är vad jag försöker få fram. Att båda jämförelserna är i vårat huvud. Och så bankar vi oss i huvudet med hur fin den andra personens semester är. Aj, 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 de är säkert ute och gör massa roliga saker. Och tänk vad kul de har.
Men det häftiga är ju att den här personen är otroligt inkännande och vet vad den personen vill göra på semestern. Då gäller det bara att stå upp för det och bli lite mer självsäkerhet. Men jag gör ju det jag vill. Jag vill ju inte planera ett halvår i förväg. Jag vill inte ränna runt på olika happenings. Jag vill vila ut. Jag vill starta dagen som den kommer. Jag vill njuta av liksom det. Mm. Och där är vi ju så olika. Det finns inga rätt eller fel. Medan någon som är den här då, som springer runt på happenings. Det finns säkert jättemånga som gör det. Åker på resor och hittar på saker och går ut och fester och allting. Som egentligen inte vill det innerst inne. Men de tror att det är sättet att så här, fira en semester. Men så finns det de som genuint älskar det livet. Som skulle dö av tristess av att inte ha något inbokat. Och de flesta kanske någonstans där, mitt emellan. Men återigen, man behöver liksom lära känna sig själv. Gå till sig själv, vad är viktigt för mig? Sen om man har till exempel en partner eller en familj, då kanske man får kompromissa lite. Det kan ju vara som så att den andra delen, alltså partnern, älskar resor. Mm. Och den andra personen bara vill vara hemma. Och så då får man liksom, kan man hitta någon kompromiss där.
Jag vill påstå att man kan hitta något ännu bättre än en kompromiss. För en kompromiss
bästa
är
båda att världarna. Båda,
men man kan ju säga så här, när man har det här, en kompromiss är ju oftast att båda två får sänka sig något och inte få ut mer än kanske 75% var av det de hade hoppats på, men det får vara bra nog för nu är vi nöjda båda två liksom.
Mm.
Eller inte missnöjda i varje fall. När det blir riktigt roligt är när man kan faktiskt ha en diskussion om vad är det du uppskattar så mycket med att vara hemma? Och vad är det som gör att det är så tråkigt när du står ute bland folk? Och så när man börjar ha en diskussion ser man att det finns vissa lite oskyldiga tankemissförstånd om att jag känner mig så ensam när jag står ute, jag vet aldrig vad jag ska säga och jag är obekväm så jag förstår inte, jag vill bara hem. Och vad är det som gör att du inte vill vara hemma? Åh, det är så tråkigt, det är samma hus hela tiden, jag vill ut och träffa människor, jag vill göra det här och det här. Och så kan man lära av varandra så att den personen som är en homebody, som liksom vill bara vara hemma,
eller ta dansen,
kan få med lite mer av det och komma ut lite grann ur sitt skal.
Mm.
Och ha kul med dem. Och den andra personen kan i sin tur börja lära sig den andra och uppskatta att vara hemma.
Så man hjälper.
Och då blir
varandra.
Det inte längre en kompromiss. Okej, jag sitter väl här hemma och tråkigt då för din skull. Eller jag följer väl med ut för din skull. Det blir gärna den kompromissen.
Man kommer upptäcka att wow, jag inte trodde jag att det kunde vara så himla härligt. Bara inte ställa klockan, bara vakna och inte ha några planer. Det här är ju underbart. Och samtidigt som den andra personen. Gud, det här var ju så spännande. Jag har aldrig varit på sån här resa.
Eller till exempel att nu när vi faktiskt planerar dagen lite grann så kunde jag faktiskt vara mera avslappnad och vara i nuet på grund av att det var lite planering.
Mm.
Det behöver inte vara så stelt, men det är just den där att de som lyckas med planeringen är just det att de ser att jag planerar ju för att kunna släppa alla andra tankar så jag kan låta det vara. Och den som vill släppa det från början, de vill ju också släppa sina tankar, men tycker att jag känner mig instängd om du ska tala om att klockan 8 gör vi det här, sen klockan 12.02 då går bussen. Och sen ska vi titta på Colosseum, för det ska man, och så vidare. Medan jag tänker på när vi var i Santa Monica.
Mm.
Vi hade en diskussion om det här. Vi var ju på Whole Foods där på väg ner till beachen. Och så, jag tror vi bara hade vinst då. Han var inte så stor, så vi pratade 11 år sedan. Något sånt där.
Då var han 1.
Var han 1 eller något, ja. Och vi hade hyrt något litet hus där. Som vi var inne i, med citronträd utanför.
Just det. Han fyllde 1.
Han
gungade för första gången där, kommer jag ihåg.
Det så var vi på var inne i varje fall och handlade på Whole Foods. Så hade vi köpt lite raw fika och sånt där. Och så precis jämte det här, precis nedanför, så var det som en, jämte vägen så var det en liten park med en liten lekplats.
Mm.
Kommer du ihåg den?
Det var där han gungade första gången.
Det var där han
gungade
första gången eller något sånt.
På sin ettårsdag.
Ja, mm. Där var vi och gungade.
Det kommer jag ihåg precis.
Mm. Och sen kommer det en pappa där som också har varit på Whole Foods. Men du kommer ihåg det här, men det var en pappa där som också har varit på Whole Foods. Och han kom med 2 döttrar. Och de tycker det är asroligt. De bara springer in och tycker det är jätteroligt. De börjar gunga och leka och sitter borta i en liten sandlåda där borta någonstans och håller på. Men han ser väldigt, för mig då som är lite yrkesskadad, så sitter jag nästan och tittar mer på det än när du står och gungar in sådär. Men jag ser att han känns lite frustrerad över att han har ju tänkt sig, nu handlar vi på Whole Foods. Och så när vi handlar på Whole Foods, vi har lite grejer som vi ska ha på beachen, då åker vi på beachen, för det är på beachen vi ska ha kul. Så man ser hur han liksom, kom igen ungar, kom igen ungar, kom igen ungar, kom igen ungar.
Lägg färdigt,
nu ska vi åka till beachen och ha roligt. Och han missar ju helt att barnen har, de kan inte ha roligare än vad de har nu.
Det är så bara annorlunda.
Nej, så att han har ju en plan, vi ska till beachen. Och i den så har han ju tänkt att beachen är kul, men han har ju glömt att det gick ut bara kul. Och då gör du ingenting, då kan de få leka färdigt i en halvtimme om det är så. Men han ser det som att, nej då får vi ingen parkering, då hittar vi inte rätt plats på beachen. Nu får ni skärpa er och ta er härifrån. Så till slut så han får ju nästan ta i barnen och dra dem därifrån. Och nu är ju de lite skrikfärdiga nästan. Och nu kommer det förmodligen inte vara jättekul på beachen heller.
Nu tänker jag på förra poddavsnittet när vi tog upp den här frågan. Vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? Lite så. Vill du absolut till beachen för att du tror det? Eller kan du vara lite mer flexibel i sinnet och säga att du vill egentligen ha en rolig dag ihop med dina döttrar?
Ja,
ja, men var lite mer flexibel. Men de har jätteroligt nu.
Det är lätt, det kors den som är duktig på att planera har att bära, är att man ibland glömmer av att det viktiga var inte att korsa av beachen. Vi åkte dit för att ha roligt och nu har de minst lika roligt när vi var handla på Whole Foods, och så har de jätteroligt när de är på sin lekplats. Att stå och nästan bära bort dem bara för nu ska vi till beach, det var ju det som var grejen. Då har man missat att se att nej, vi var ju här för att jag kan likväl bonda med er och ha kul här på lekplatsen.
Mm.
Det var bara jag som hade fått för mig att steg 1, steg 2, steg 3, steg 4, och så har jag planerat en perfekt dag här. Och nu går ni inte med på att hålla mitt tidsschema och vi är inte på rätt plats. Och då får jag en dålig känsla och då måste jag ändra på den så jag kan få min bra känsla tillbaka. Istället för att se att ja, men den känslan kommer ju bara från tanken, så man får vara lite mer den här att ja, men jag planerar ju för att det skulle bli trevligt. Och då kan jag inte låta planen göra att det blir otrevligt.
Där är du mycket bättre på att vara den där mer flexibla. Och jag gärna vill ha strukturerat upp och planerat och fixat och hålla det där tidsschemat, medan du mera kan. Och då kan jag ju bli inspirerad. Ibland kan jag bli arg och bara, men hallå, vi skulle dit nu. Vad gör ni nu? Men ganska ofta så kan jag också bli inspirerad att påmind om precis det du pratar om. Just det. Vi kan lika väl vara här. Och egentligen inte bråttom dit. Nej. Det var ju bara, vi kan till och med stryka det. Vi kan ta lunchen här på hemma. Vi måste inte, alltså, och liksom vara mer flexibel. Men nu tänker jag tillbaka på frågan här då liksom. Hur ska man bemöta sådana frågor? Och då tänker jag att det finns ju inget rätt svar för oss att säga.
Kan du påminna mig igen vad själva grejen var där? För nu när vi var ute så...
Ja,
vad var frågan som hon har lite svårt för?
Hen får då känna sig stressad det här med att andra planerar. Och särskilt hon får den här frågan. Vad ska du göra på semestern? Och där tänker jag så här. Den här personen äger ju och vet ju vad han helst vill göra. Så äger det med full respekt. Så här, vet du vad? Jag älskar att ta dagen som den kommer. Så jag vet faktiskt inte. Och när man säger det med självsäkerhet, med bara den så självklarheten som den här personen upplever det, då blir ju andra personer, även de här som älskar reseplanera, wow. Alltså det är lite nästan, det ligger ju, men när man blir osäker och stressad kring det. Så det handlar ju återigen om när man är, mentalt klar och har lite självkänsla. Jag tycker det är fantastiskt att den här personen vet vad han värdesätter och vad han vill. Stå upp för det.
Och att man kan vara inspirera lite nyfiken fler. Då på att se att jag har faktiskt en liten expansionsmöjlighet här att se. För precis som du säger att du kan lära av att se att om vi kan lika väl ha kul här, vi måste inte ha bråttom och så vi inte bryter tidsschemat, så kan jag ju se att om vad bra när du planerar upp, för att glömma ju inget. Det är två olika kors att bära, för den som tar dagen som den kommer kanske inte får med allt. Man är så inne i den grejen man
det
är.
Det kanske inte ens händer något, tänker jag, för att det blir aldrig till skott.
Ja, men det är ju så man tänker, det är ju därför man blir irriterad. Men man kan lära sig av båda sidorna här med.
Absolut.
Att den som är duktig på att planera kan bli lite bättre på vad är nuet. Och framförallt då kanske inte behöva må dåligt när det inte följer planen eller tiden. Och andra sidan åt andra hållet då, att den som vill ta det lite som dagen kommer inte mår dåligt av att man faktiskt säger att vi tänkte ta den båten för att komma dit på semestern. Eller att nu har vi faktiskt biljetter till Legoland det och det datumet. Då får vi försöka vara där det datumet. Man kan ju inte vara flexibel hur som helst, eller hur? Men det är just det att man kan se att känslan kommer inte från om jag har en plan eller inte har en plan. Känslan kommer från att det bästa... Jag kan säga, det vi alla söker är vårt eget sinne utan alla de där strukturerade, osäkra, rigida tankarna tagna på allvar. Det är det vi alla letar efter. Men ibland
oavsett vad vi gör.
Ja, och ibland så är det bara som att vi stelnar till. Och då blir det den där liksom, nej, jag bryr mig inte om hur kul ni har, vi ska till stranden. För det var stranden som var grejen här. Och då så missar man liksom skogen för bara träd.
Någonting väldigt bra som du har sagt flera gånger i den här podden. Och det är att den bästa platsen är inte en plats. Det är ett sinnestillstånd.
Så är det.
Med det sagt så tar vi en ny fråga.
Och så vill vi avsluta med att säga det. När vi säger som det är försvinner de flesta problem. Det spelar ingen roll om det är någon som kommer ut ur garderoben och talar om att de gillar samma kön eller vad det nu än är. När vi väl bara säger som det är så blir det en lättnad. Och samma sak är det ju här om man bara... Jag vet vad, jag har inte planerat upp något direkt, utan jag gillar att ta dagen som det kommer. Den andra personen
det spelar
kommer...
ingen roll om man säger så här, ja, men jag älskar att vattna blommorna hela dagarna. Alltså jag hade ju typ dött på den, det svaret. Fast jag blir fascinerad om någon säger det med, att de, och jag märker att det är verkligen sant. De älskar att vattna blommorna och bara vara hemma och pyssla med sina blommor. Då skulle jag ju som, alltså det är ju helt otroligt att det finns sådana människor. Alltså jag blev ju nyfiken av
det är bara, som våran före detta anställd som vi hade här som älskar slimpaket. Att slimpaket är liksom det bästa jag vet. Jag kan gå ner på servera på julhandeln och bara ställa mig där och hjälpa till och slimpaket, för det är så roligt att slimpaket.
Men tycker du verkligen det är roligt att liksom packa orders, alltså just packa paketen, vad jag själv tycker det, så jag fick fråga flera gånger. Jag tycker det är roligt, jag älskar det. Älskar! Hur kan man älska att lägga in ett paket? Men det, ja, otroligt
bara
fascinerande.
Man förstår att det är lite kul att
vi är olika,
så olika.
Och det är meningen vi ska vara olika. Ja. Nu tar vi sista frågan för det här avsnittet. Hej på er, Anders och Karin. Ni har lyssnat på varenda avsnitt av er podd och tycker att ni är så bra. Tack för att ni gör den. Att jag nu skriver till er är för att jag ska hålla ett tal för min bror som gifte sig i sommar. Jag är såklart glad för hans skull, men samtidigt så hatar jag att hålla tal och att stå inför folk och få uppmärksamhet. Jag vet att jag projicerar mina tankar om det som komma skall, vilket gör att jag kan må dåligt över det redan nu. Jag skulle ändå gärna vilja ha lite praktiska tips inför att prata inför andra. Tänker att du, Anders, som föreläsare kanske kan ge mig några kloka råd som gör det lättare för mig att förbereda mig och hålla mitt tal. Och att vara mindre nervös. Ha en fin sommar. Vet du vad? Jag tänker så här. Så många bröllop det är denna sommaren och denna vår och höst på grund av att alla som skulle gifta sig under pandemin har liksom skjutit upp det. Så jag har ju hört, alltså det är ju
inte lätt att få en tid i kyrkan, tror jag inte.
Nej, det är det nog inte.
Man får nog hitta en utomhusplats.
Så det här kan nog med det säga att det är nog många som lyssnar nu som tänker, men gud, jag ska ju också hålla tal. Och så vidare. Så nu shoot. Nu får du ge dina bästa tips.
Ja. Jag vill ju helst då inte gå in egentligen på tips och råd, för de har ju en begränsad användarmöjlighet. Det brukar ju vara så att de som inte behöver dem tycker det är grymt bra, medan de som faktiskt behöver dem tycker det är mindre bra. Men den första delen att se är ju det att, jag vet att det kan låta lite klyschigt nu efter allt det där, hon har lyssnat på alla avsnitt, men det gäller att komma ihåg det att det oskyldiga missförstånd vi oftast har är att vi tror att de känslor jag har kommer från omständigheten och inte från mina tankar i stunden. Och att alla människor gör det bästa de kan givet det tänkande som verkligen är för dem i detta ögonblicket. Så jag tänkte ta en liten jämförelse, för det var ett antal år sedan så jobbade jag på en hel del seminarier med en kille som heter Tony Robbins. En av de största och mest kända personerna vad det gäller personlig utveckling i världen skulle jag tro. För de som de vet vem man är
helt precis. Amazing.
Ja, han skapar ju ett party som är det bästa du någonsin kan ha utan alkohol och droger, tror jag. Han vet ju precis vad som får en människa att må bra. Och
inte pandemin, det var innan pandemin.
Han gör det även på nätet. Han har ju byggt en specialstudio.
Du visade ju mig något klipp från det.
Helt galen studio han har byggt för att kunna köra sådana mass-events på nätet. Så han är grym på alla möjliga sätt. Men det som slog mig var att en av de första gångerna jag kom i kontakt med honom var 1991. Eller någonting. Så långt bak i tiden. Och då berättade han en historia som på något vis slår an till det här. Det dyker upp från minnets djupa vrår ibland. Och historien berättade var att han fick uppdrag att hjälpa en tjej som heter Carly Simon. Och för generationen som lyssnar nu så tänker de bara, vem är det? Men hon hade sådär 2, 3, 1 år i USA på topplistan. Så hon var en av de största artisterna, och när man väl har det så är man ju het, och då ska man ju boka upp sig för att ut och spela på stora arenor. För att när du väl har alla de heterna, då kan du ju fylla 100 000, 150 000 på någon arena, och då kan alla tjäna pengar. Så alla vill ju att du ska göra detta. Inte för din skull kanske, men för att de ska kunna tjäna pengar runt omkring och allt för det. För det är ju en megagrej när så mycket människor ska komma in på en fotbollsstadion och lyssna på henne. Problemet var bara att första gången hon gör det här så är det total succé. Andra gången hon gör det, total succé. Och tredje gången kommer hon inte upp på scen. Hon kan inte komma ur omklädningsrummet överhuvudtaget. Så de får ställa in. Det här är ju ekonomisk katastrof. Man ska betala alla biljetter. Det är massa folk som säljer t-shirts och popcorn och allt runt omkring. Alla möjliga människor får inte den ekonomi som man hade hoppats på det här eventet, såklart. Och det är en massa grejer. I USA så blir man ju stämd och lås ut. Så,
ännu mer.
Ja, du vet. Hon är ju den som ska dra runt hela det lasset naturligtvis. Så hon får värsta panikångesten över att gå på scen. Så hon har scenskräck stort sett. Och då visar Tony en video på den tiden av hur han kommer dit och ska hjälpa henne med detta. För han blir då inkallad för att de vet att vi måste ordna det här snabbt. Och den enda vi kan komma på ska ordna det här snabbt, det är ju Tony. Så han blir inkallad och pratar med henne, och han då frågar henne så här, liksom, hur gör du för att bli så rädd? Hon liksom, vadå gör? Jag gör ingenting. Jag sitter där och så plötsligt bara så slår hjärtat och jag krampar överallt och mina händer svettas och jag vet att jag håller på att få en panikattack. Jaha, spännande, men jag undrar fortfarande, hur gör du? Men jag gör ju ingenting. Jo, det gör det. När börjar det? Ja, det räcker ju att jag liksom börjar tänka på den här stora arenan med alla människor som har betalat för att komma dit och så. Så börjar jag känna hur hjärtat börjar slå lite grann. Och sen när jag kommer dit och är där då några timmar innan och jag börjar se den där gigantiska parkeringsplatsen som börjar fyllas med alla människor och så kommer jag ner och sätter mig ner under scen och så blir jag sminkad i logen. Och när jag sitter där och sminkar så hör jag alla börjar röra sig upp. Alla hundratusentals människor som kommer in. Och så tänker jag att de har de här förväntningarna på mig. Och så ser jag hur jag går upp på scen. Och så ser jag alla dessa människor som tittar upp på mig med stora, monsterlika, oblinkande ögon. Och bedömning i ögonen om, okej, visa då vad du har ungefär. Och så känner jag det, och fy vad hemskt. Och så tittar jag ner och upptäcker att jag är helt naken. Och så kommer jag på att jag inte kommer ihåg orden överhuvudtaget. Och då börjar ju hjärtat slå. Kroppen krampar, det sprutar svett ur. Men jag vet, jag har panikattack, jag kan inte ta det! Och då sa Tony en grej där han bara, jag vill visa dig en grej. Då visade sig att Tony har då pratat med Bruce Springsteen, The Boss. Men det samtidigt var helt annorlunda. För då var det liksom, du som har varit ute och torat så pass här länge. Och du ska upp för en arena. Kan du fortfarande liksom bring it on? Hur gör du för att liksom komma upp? Och då säger han på bandet där som han och Carly tittar på samtidigt så här att, skojar du eller? Det räcker att jag kommer till arenan och ser alla de där parkeringsplatserna med folk som har betalat för att komma dit och ha en bra upplevelse med mig. Så börjar ju hjärtat slå det så att hela kroppen nästan krampar av förväntningen av det här. Och när jag kommer ner och börjar höra hur de är, då kan jag föreställa mig att jag går in på scen och alla kör igång. Och då börjar ju liksom, då sprutar ju svetten så jag blöter ner min t-shirt innan jag går upp på scen. Och hjärtat slår ju så jag tror det ska slå i kroppen, och då vet jag att jag är redo.
Den ena tolkar det som panikångestattack och den andra som
jag är redo.
Shit, vad mycket adrenalin. Nu är jag så redo. Jag ska göra bästa showen ever.
Men exakt samma fysiologiska reaktion. Och det där var förlösande för henne av någon anledning. Att se den att shit, det var inte att han inte tar det på samma sätt. Allting händer. Kroppen är ju gjort så att när sinnet säger att någonting ska tas på allvar och nu är det viktigt, ja då sprutar det lite adrenalin och allt det här som sätter igång alla systemen. Blodet går iväg från magen så det känns som man har fjärilar i magen när blodet försvinner. Man kan känna sig lite blek om nosen.
Och jag tänker, hade det varit ett bröllop som du ska på? När, ja, nu är jag svårt att tänka de flesta av dina vänner är gifta, men säg att någon nära vän till dig ska lyfta sig och du ska hålla ett tal. Så kan jag ju tänka mig att det spelar ingen roll att du är professionell föreläsare och du får betalt för att föreläsa över hela världen. När du ska ställa dig upp där så kommer det också vara lite fjärilar i magen.
Jag skulle tro lite mer.
För lite mer
jag vet ju att alla som sitter där vet precis det du sa nu.
Ja, alltså att tänker, de tänker,
det här kommer vara amazing.
Det här
kommer
är så
proffset.
Enkelt, precis. Oj, så det är lite som hon där. Så jag menar, det är inte, man ska inte vara rädd för reaktionerna och att vara nervös när man nu projicerar det in i framtiden att jag ska hålla tal i sommar på det här bröllopet. Ja, men det är helt naturligt att känna att det känns lite nervositet och det gör ju att man så här, tar det lite mer på allvar när man tar det här uppdraget.
Och men, det gör att hon redan är några veckor
eller hon,
innan.
Det kan vara en han. Hen. Vi får börja säga henne. Du tror att alla är hon.
Ja, jag vet inte. Jag använder det.
Jag är bara kvinnliga fans som lyssnar på podden, tror du. Jag tror det bara är killar som sitter här ute och lyssnar.
Men alldeles oavsett då, så är det faktiskt så här att när man gör det här och man får den där lite känslan, kanske flera veckor i förväg kan man ju få det. Om du kan se det som en prompt för att nu är det dags att börja förbereda sig och titta lite. Vad vill jag säga? Vad skulle jag vilja? Skit i alla de andra som är där. Jag är inte där för dem. Jag är där för min kompis. Så tycker jag det är jobbigt att prata med de där 90 personerna som är inbjudna eller vad det nu är när jag är på bröllopsfesten. Så jag pratar med min kompis.
Mm.
Och här är vad jag vill att du ska veta från hjärtat. Och så länge man gör det så blir det alltid bra. Och då kan man, tycker man det är jobbigt att se havet av folk och man inte vill blanda in dem, så låser man ögonkontakt med sin kompis och säger, du, vi har ju känt varandra länge. Och så berättar man vad det nu än är för story som man vill berätta.
Och jag tänker man kan också vara lite flexibel där, så att även om man nu känner att jag vägrar, det finns ju också en hel del människor som bara, jag spelar ingen roll om det här är min bästa vän, om det är min syster, om det är min brorsa, min mamma, min pappa, vad det än är, jag kommer inte hålla tal. Då kan man ju vara lite kreativ. Man kan spela in ett tal och sända. Man kan göra något bildspel. Man kan läsa upp skrivit en dikt eller någonting och man kanske kan klara av att läsa upp det. Jag vet inte, men det är ingen så det finns inget rätt eller fel, utan det viktiga är ju att fundera på vad är det jag vill säga till den här viktiga personen i mitt liv? Hur jag säger det, hur jag förmedlar det, vad jag gör. Det finns massor av kreativa sätt.
Och så länge man kommer från hjärtat så kommer ingen uppfatta det som något konstigt överhuvudtaget. Man tror det.
Älskar ju att bli berörd. Att någon ställer sig upp på ett bröllop och liksom nästan lite så här, bara, jag har innevat det här helt perfekta talet, jag bara äger det och shit vad bra jag är, typ står och tänker på gud vad jag är. Alltså då sitter man ju där, det är ingen som tycker det var det finaste talet jag hört, utan man, vad är känslan liksom? Det är den som man vill åt. Man vill ju bli berörd. Det är det som gör att det är så roligt att lyssna på tal på bröllop.
Om jag ska ge något tips så har jag märkt att om man säger som det är, tar det bort en hel del. Man kan till och med starta upp med att säga, jag vet inte hur många av er som känner mig väl här. Men det här kanske är en av de värsta situationer jag kan hamna i. Jag gillar verkligen inte att hålla tal. Men för din skull gör det.
Det är helt tårar, bara, ja eller hur?
Det är en start.
Ja, och det är ju som det är.
Det är ju sant, ja, förmodligen. Det är sant. Jag är villig att gå igenom det här för dig. Bara så du vet, och nu ska jag berätta lite grann om vår relation. Hur glad jag är att du har hittat den rätta i ditt liv och vad det nu kan vara. Och jag lovar, inte ett öga kommer att vara torrt. Men ibland kan det vara bara bra att säga som det är. Det här är någon sak som gör mig nervös. Det här är en av de saker jag gärna skulle vilja bara springa ifrån. Men ni ska ju veta det här är en av mina bästa kompisar. Nu gifter de sig.
Vi sitter här tårögda båda två, bara vi föreställer oss.
Ja, den där här har du lite LSD igen. Ja. För att göra cirkeln sluten.
Oh. Ja, fantastiskt. Och var inte rädd för de nervösa känslorna.
Ja, det handlar ju om att förstå bättre.
Alla,
för...
Ja, och det verkar ju ändå, har man lyssnat på alla avsnitt så tänker jag att då har det trillat ner någonting också. Som gör att det... Så alla ni som ska hålla tal i sommar, lycka till, gör det från hjärtat. Självklart, som med allt annat, förbered er. När man ska göra någonting viktigt så får man lägga lite tid på det.
Ta känslan som kommer i förväg som en prompt på det. Precis som när man känner ånger om man inte har fått till någonting. Så är det många som tycker att den känslan är dålig. Men den känslan är evolutionärt fantastisk just därför att när man känner lite ånger efteråt så är det en prompt att göra det bättre nästa gång. Så både den här lite rädda känslan i förväg och den där ångern som kan komma efteråt, om jag skulle sagt så eller jag skulle gjort så, vad det nu än är bara en härlig prompt för att vi ska kunna göra det ännu bättre. Så vi kan växa och bidra
utvecklad
med mer.
Utvecklad.
Nu sitter du med ett kort där igen. Nu hoppar vi ur våra tårögda ögon och kollar vad som är
vad det står på det här Lifetalk-kortet som jag sitter och håller i handen. För vi avslutar varje poddavsnitt med att dra ett frågekort från vårt personlighetsutvecklande konversationsspel som heter Lifetalk. Och det finns Lifetalk och det finns Lifetalk 2. Och det är olika coachingsfrågor kan man säga. Så man kan coacha sig själv och lära känna varandra på ett djupare plan. Familj, vänner, kollegor och så vidare. Så dagens fråga är: vad är det bästa med din nuvarande livssituation? Det var också någonting vi pratade om förra veckan när vi pratade om framgångsjournal. Att träna det retikulära aktiveringssystemet.
Att titta i en riktning bara och se vad som dyker upp.
Så istället för vad är det som är så dåligt för mig, så... Nej, vad är det bästa med din nuvarande livssituation? Oavsett om du är singel, har 15 barn, har inga barn, har nygift. Alltså vad det än är. Men vad är det bästa? Är det något med jobbet, hemmet, förhållandet? Vilken plats du mentalt är på just nu? Och så vidare. Så filosofera över det.
Och sen så syns vi igen när vi är tillbaka till hösten i mitten av augusti.
Och vi vill önska alla er en helt magisk, fantastisk sommar. Och du som känner att snälla svara på min fråga nästa gång. Maila mig karin@lifevision.se eller gå in på hemsidan och skicka enkelt era frågor där. Så hamnar de i min inkorg och jag lovar att vi tar upp dem under höstens poddavsnitt. Så trevlig sommar till alla och njut!
Yes,
tack,
ha det
gott.
Tack Karin, hej.
Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.